Och så tackar vi dig, kära trofaste Fader i himmelen, därför att du är din stora nåd återlåter oss att samlas kring ditt heliga och dyrbara ord, det ord som ger oss visa till frälsning. Så ber vi att du ger oss ögon som ser, öron som hör och hjärtan som tror och förtröstar. Detta ber vi om i Jesu, vår frälsares namn. Amen. Ja, bön i Jesu namn. Jag tänkte sätta som en rubrik över den här predikan. Som ni hörde när Ingvar bad kollektbönen, så slutade han med att vi ber i Jesu namn. Och all vår bön är bön i Jesu namn, därför att vi i tro och förtröstan på honom ber till vår himmelske Fader. Det här är den tredje söndagen i rad som våra predikotexter är hämtade ifrån det som vi brukar kalla för Jesu avskedstal till sina lärjungar. För 14 dagar sedan så handlade predikan om hur lärjungarnas sorg skulle vändas till glädje. Och förra söndagen så predikade vi om den helige andes ämbete. I sitt förtal till boken Herrens Jesu Kristi avskedstal så skriver Martin Luther att denna predikan som Jesus då höll för sina lärjungar, det är den allra underbaraste, tröstefullaste och härligaste predikan som Herren Kristus har hållit på jorden. Så här skriver Luther: den är en skatt och en ädelsten som inte kan uppvägas med allt guld i världen. Varför det skulle varit en jämmer och skada att ha gått miste om den nu inte hade blivit nedskriven. Ut i denna finns det ömmaste, kärleksfullaste, tröstligaste, mest livgivande och saliggörande ord som den käre trofaste frälsaren och Herren har talat, då han till sist tog avsked av sina älskade lärjungar. Och maken till ord talar ingen människa på jorden, icke ens till sin käraste och bäste vän. Så långt Luther. Ja, dessa underbara och tröstande ord är alltså talade av en som själv egentligen hade behövt all tröst. Jesus står ju på tröskeln till sitt lidande och död och ska alldeles strax möta sina fiender. Men han tänkte inte på sig själv i den stunden. Han tänkte inte på det hemska han ska möta, utan han ägnar all sin omsorg åt sina lärjungar. Det är så mitt i prick när Lina Sandell skriver i sin psalm: o, vilken kärlek, underbar psalm, aldrig har någon älskat som han. Ja, Jesus han talar tröstens och hoppets ord till sina lärjungar. Efter Jesu uppståndelse så skulle lärjungarnas sorg vändas till glädje. Pusselbitarna skulle falla på plats och de skulle få se hela bilden. Jesus skulle nu visserligen inte längre vandra tillsammans med dem, men det betyder inte att han på något sätt skulle överge den. Han skulle istället sända hjälparen, den helige ande, och han skulle leda den fram till hela sanningen. Den helige ande skulle leda den när de skulle skriva ner evangelierna och breven, precis som Jesus sa när han skulle upptas till himlen: när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända in till jordens yttersta gräns. Lärjungarna skulle bli ledda av den helige ande till den fulla förståelsen av Jesu verk och gärning. Men vi vet att redan på uppståndelsens dag så skulle Jesus själv öppna skrifterna för dem. De båda Emmauslärjungarna fick ett underbart bibelstudium med Jesus. Och senare på samma kväll så fick de övriga också sina sinnen öppnade så att de förstod skrifterna. Deras hjärtan var brinnande, sa de. Och det mötet, det avslutade Jesus med orden: det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är själva vittnen om allt detta, och se, jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden. Kraften från höjden, det var ju den helige andens utgjutande på pingstdagen. Allt detta skulle lärjungarna få vara med. Jesus säger i vår text att lärjungarna ska be för att deras glädje ska bli fullkomligt. Be för att deras glädje ska bli fullkomlig. Jesus utlovar fullkomlig glädje. Vad är det som kan ge en fullkomlig glädje? Ja, vi vet ju att jordiska saker, det kan inte ge någon fullkomlig glädje. Det finns ingen botten, så att säga, för vad människan önskar sig. Får vi något som jag har längtat mycket efter, ja, det ger ändå ingen fullkomlig glädje. Det ger bara en glädje för stunden. Och så sträcker man sig efter att få något ännu mer, ännu bättre. Man ska aldrig vara nöjd, heter det. Ska aldrig vara nöjd. Inga jordiska skatter kan ge henne den fullkomliga glädjen. Inte ens den allra rikaste person har i detta sitt fullkomliga glädje och tillfredsställelse. Själen är omättlig. Var kan man då finna det? Ja, den mest fullkomliga glädjen, det måste ju vara den att äga vissheten om syndernas förlåtelse. Till där syndernas förlåtelse är, där är också liv och salighet, säger sig. Att äga visshet om syndernas förlåtelse, det ger fullkomlig glädje. Det är ingen gång jag kan vara så glad, så trygg, som just inför detta. Jag har syndernas förlåtelse. Innan Jesus avslutar sitt samtal med lärjungarna så påminner han dem om vad som strax ska hända med dem. De kommer att överge honom och fly sig iväg när han blir gripen och går mot sin slutliga kamp. Han säger detta till dem som ett svar på deras påstående att de nu har förstått att han har utgått från Gud. Nu förstår vi att han har utgått från Gud, sa han. Han säger inte det här för att såra dem, utan att för det, när det har hänt, ska veta att han också hade förutsett även detta, men att han ändå är deras kära mästare och bäste vän. Ja, allt han säger till dem, det är så genomsyrat av kärlek och omtanke om dem. Det ser vi av den sista versen där han säger: detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vi gott mod. Jag har övervunnit världen. Vilka underbara ord. Allt har Jesus talat till sina lärjungar för att de ska ha frid i honom. Tänk nu efter. Kan det som Jesus har sagt här gälla också för dig. Får du ta till dig Jesu ord? Får du i Jesu namn be Fadern om vad du vill för att också din glädje ska bli fullkomlig? Att Jesus har övervunnit världen, det betyder ju att han har segrat. I världen får du lida, säger han. Det är ofrånkomligt. Du kanske inte tänker på det så väldigt mycket. Men visst får du lida på olika sätt. Det får alla kristna göra. Det kan vara hån och spydigheter och förvaltning från din omgivning. Kanske också från din allra närmaste. Vissa kan få lida förföljelse och till och med bli dödade för sin tro. Tusentals och åter tusentals kristna som varje år blir dödade för sin tro. Jag såg en statistik för inte så länge sedan, så jag fick nypa mig i armen. Så hisnade hon. Djävulen försöker på alla sätt att få det på fall. Det är också att lida. Han anfäktar dig och han attackerar dig, särskilt när du ska be och lyssna till Guds ord. Har du tänkt på hur svårt det kan vara när du ska be i din ensamhet? Först försöker han tala om för dig att det är inte lämpligt just nu. Nu är inte riktigt den rätta tidpunkten. Du bör ju förbereda dig lite mer innan du närmar dig en så hög kronor. Vänta lite med din bön. Och räcker inte det, så påtalar han för dig vilken stor och föraktlig syndare du är. Inte ska du väl tro att du kan få någonting. Och när du kanske ändå trotsar djävulen och ber, så försöker han störa dig så mycket som möjligt med världsliga saker. Allt detta, det är också ett betryck. Och under allt detta så lider och våndas du som kristen. Du önskar att det skulle vara helt annorlunda. Tänk om det bara gick att slå av allt störande och hindrande, ungefär som en strömbrytare. Jag slår av världen och så kopplar upp mig till himlen och får ett underbart samtal med Gud i lugn och ro. Visst önskar vi att det skulle vara så. Men så är det inte i den stridande kyrkan i jord. Men ändå, mitt i allt detta brus, så ljuder Jesu ljuvliga ord: var vid gott mod, jag har övervunnit världen. Jesus sa till den lame i Kapernaum: var vid gott mod, mitt barn, dina synder är förlåtna. Eller till kvinnan som i så många år hade lidit av blödningar, säger han: var vid gott mod, min dotter, din tro har frälst. Kan det som Jesus säger gälla också för dig? Ja, också du får vara vid gott mod. Jesus har övervunnit världen. Han har segrat. Och i honom ska du också vinna seger. Johannes skriver i sitt första brev: allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. Vår tro har besegrat världen. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Så säger Johannes: du blev i dopet född på nytt av Gud. Och som på nytt född äger du och har den utlovade saliggörande tron. Och den besegrar också världen. Kanske du tycker att din tro är väldigt liten och mycket svag. Inte kan väl en sån liten tro besegra världen? Inte kan väl min lilla ynkliga tro besegra den. Om det säger skriften. Men du ska ju komma ihåg att det är ju din tros föremål som har makt. Den du tror på. Objektet. Och det är ju Jesus. Och han är sannoliken inte liten och ynklig eller så. Men han har all makt i himlen och på jorden. Och han har besegrat all, både synd, död, djävul och helvete. Det är därför du kan vara vid gott mod och veta att du får komma med alla dina önskningar till honom. Ja, han för till och med, säger skriften, vår talan inför honom. Och som om inte det skulle hjälpa och vara nog, så hjälper också anden oss i vår svaghet, när det skriften. Där står i Romarbrevet: vi vet inte vad vi borde be om, men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Den heliga anden ber för oss så som Gud vill. Det är ju fantastiskt. Därför så kan vi vara vid gott mod. Jesus har övervunnit världen. Han är vår Herre. Han är vår frälsare. Han är vår kung. Innan vi slutar vår predikan denna bönsöndag, så ska vi slå fast en sak som är viktig att vi är på det klara med. Bönen är inte något nådemedel. Bönen är inte något nådemedel. Bönen har inte förmågan att frälsa. Det har endast Guds ord. I just ordet och sakramentet. Så därför är det helt fel att säga till den som inte är troende att hon ska börja be för att bli frälst. Be, säger hon. Be till Gud att du ska bli frälst. Be till Herre Jesus att du ska bli frälst. Nej, det är fel. Du ska säga till denne att du ska lyssna till Guds ord. Hon ska lyssna till Guds ord. Hon ska lyssna till Guds ord. Ty tron kommer av predikan. Det står inte någonstans i Bibeln att tron kommer av bönen. Nej. Bönen, det är följd av tron. Det är precis som Ingvar sa här innan gudstjänsten. Bönen är trons samtal till Gud. Med Gud. Förr fick jag lära mig att man skulle säga tro är hjärtats samtal med Gud. Men det är inte riktigt rätt. Det är inte sant. Det är inte hjärtats samtal med Gud, utan det är trons, det är troende hjärtats samtal med Gud. Och det är till just det troende som Jesus säger: be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig. Amen. Jag lovar var Gud och välsignad i er, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och manar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen tillväxte i tro, hopp, kärlek och tålamod i ämnen och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre och frälsare.